Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Det är dags för det 22 kapitlet i Ordspråksboken. Och i slutet av kapitel 22 finner vi det fem första av de 30 visdomsorden. En samling som alltså börjar här i kapitel 22, vers 22 och avslutas i och med kapitel 24. Vi läser Ordspråksboken 22, vers 1. Ett gott namn är mer värt än stor rikedom. Ett gott anseende är bättre än silver och guld. Här talas det inte om det namn som dina föräldrar gav dig, utan här handlar det om det namn du får på grund av den du är som person. Som du minns så hade David en grupp på 30 speciellt utvalda soldater som kallades Davids hjältar, eller också bara för de 30. Och bland dessa 30 var det tre som på ett speciellt sätt utmärkt sig. I andra Samuelsbokens 23 kapitel berättas bland annat om Benaja, Jojadas son, som hade ett stort namn bland de tre hjältarna. Han var mer ansedd än någon av de 30. Men de tre första nådde han inte upp till, och David insatte honom i sin livvakt. Ett gott namn är mer värt än stor rikedom. Ett gott anseende är bättre än silver och guld. Och vi läser Ordspråksboken 22, vers 2. Rik och fattig får leva vid sidan av varandra. Herren har gjort dem båda. I norsk bibel så är det översatt så här: rik och fattig möts och Gud har skapat dem båda. Det vill säga, inför Gud står vi alla på samma nivå. Gods och guld förändrar ingenting, för Gud ser till hjärtat. Vi har alla samma värde, oberoende av hudfärg, kön, ras eller kultur. Men det är inte sant att alla är våra bröder eller systrar. Gud har skapat alla människor, men det är inte alla människor som har Gud till sin far. Och Bibeln lär att människan föll i synd, och vi har alla en fallen natur som är främmande för Gud. Vi måste till och med beskydda oss mot oss själva. Vi måste ha rejäla lås i våra husdörrar, alarm i våra bilar, videoövervakning på järnvägsstationer och flygplatser. Vi är helt enkelt inte att lita på. När Paulus håller sitt tal på Areopagen i Aten så säger han i Apostlagärningarna 17:26 att Gud har av en enda människa skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Och på den grunden står vi alla på samma nivå. Men den fallna och syndiga människan kan bli ett Guds barn. Och det sker endast och allenast genom tron på Jesus Kristus. Jesus sa till de religiösa ledarna på sin tid: ni har djävulen till er far, som det står i Johannes 8:44. Så djupast sett så är mänskligheten delad i två grupper, Guds barn och djävulens barn. Det finns ingen tredje grupp. Det finns inga neutrala. I Matteus 12, vers 30 säger Jesus: den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig han skingrar. Här är det antingen eller. Men ingen människa har rätt att förakta en annan människa. För Gud har skapat oss alla. Rik och fattig möts, men Gud har skapat dem båda. Lägg märke till att versen säger att Gud har skapat dem alla. Men den säger inte att alla människor har Gud till sin far. Vi läser Ordspråksboken 22, vers 3. Den kloke ser faran och söker skydd, men det oförståndiga löper iväg och får plikta för det. När en fara uppstår är mycket vunnet när man har kommit så långt att man inte nonchalerar faran, men inser att det är allvarligt och handlar därefter. För fakta som man undviker att se i ögonen knivhugger oss i ryggen längre fram i livet. Men helt sedan syndafallet har den fallna människan och naturen haft lätt för att hasta iväg. När Gud hade blivit borta för psalmisten så säger han: "Varför är du så bedrövad, min själ, och så orolig i mig?" När ett Guds barn blir oroligt söker han stillheten, söker Gud. Medan den ogudaktige förtränger oron genom att se till att det aldrig blir ro och stillhet. Man löper iväg. Många förbereder både det ena och det andra när det gäller de korta åren vi vandrar här nere. Man bygger hus, man sätter upp åskledare, man tecknar försäkringar, man vaccinerar sig. Jag hörde om ett par som skulle gifta sig och som byggde ett underbart hus och som var gjort redo för inflyttning, men så omkom paret i en bilolycka under bröllopsresan. Inte en enda timme hann de bo i sitt väl förberedda hem. Allt var så väl förberett. Men så i ett ögonblick gick de helt oförberedda in i evigheten. Kära vän, tänk på din odödliga själ. Stanna upp. Ta dig tid att tänka och förbered dig för evigheten. För den kan du inte undfly. Den måste du möta förr eller senare. Hur ska du möta den? Beredd eller oförberedd? Vi läser Ordspråksboken 22, vers 6. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal. Förutom Guds ord så är det ingenting som har varit så avslöjande och så fostrande och ödmjukande som att ha barn. För barn gör inte som man säger, men som man gör. Och barnen har mer än en gång avslöjat differensen mellan det jag säger och det jag gör. Och dessa påminnelser har varit mycket viktiga för mig. När jag inser att jag själv måste leva i ljuset om jag ska vara ett exempel för andra. För livet i Gud, det handlar om mera än bara ord. Men det är också ord. För vi ska tidigt så ut Guds ord. Femte Mosebok 11, vers 18 och 19 säger: "Så skall ni nu lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne, och ni skall binda dem som ett tecken på er hand, och det ska vara som ett märke på er panna, och ni ska lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp." Att lägga orden på hand och panna, talar om vardagslivet. Handen talar om våra handlingar, det vi gör. Pannan talar om vår tankevärld och vårt viljeliv. Och inspirerad av Guds ord ska jag påminna mina barn när jag sitter där hemma. När vi är ute och går, när vi har vår lilla tekopp på kvällen, när vi stiger upp till en ny dag. Det handlar om att själv leva i ljuset och sedan inte sätta det ljuset under skäppan, men frimodigt sätta det i ljusstaken. Och det ska ske om och om igen var dag. Det är inte något man gör en gång. Det är en ständig process. Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån när han blir gammal. Låt oss be Gud om nåd att mitt i all vår egen skröplighet få peka på honom som är livets ljus, syndares frälsare och konungars kung. Vi läser Ordspråksboken 22, vers 10. Driv ut bespottaren, så upphör trätan, och tvist och smädelse får ett slut. Bespottaren talar om alla former för förakt för Gud, vare sig det sker genom ord, hållningar eller handlingar. I Första Mosebok, där står skrivet att Abraham fick två söner, en med en slavinna och en med den fria kvinnan. Och Galaterbrevet säger att här i ligger en djupare innebörd. De två kvinnorna är två förbund. Det vill säga, de representerar två pakter. När Isak växte upp och blev avvant, så gjorde Abraham ett stort gästabud. Men plötsligt så upptäcker Sara att Ismael spottar och hånar Isak. Och då säger hon till Abraham: driv ut denna tjänstekvinna och hennes son. Och det talet det missagade Abraham mycket för hans sons skull. Och då säger Gud till Abraham att han ska driva ut Ismael. Och det hela, det började med att Ismael spottade och hånade. Och om det här skriver Paulus i Galaterbrevet 4, verserna 29 och 30. Den gången förföljde han som var född efter naturens ordning den andre som var född på ett andligt sätt. Och så är det också nu. Och skriften säger: driv bort slavinnan och hennes son, ty slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son. Och i Saltarens första psalm, de två första verserna, så står det: säll är den man som inte vandrar i det ogudaktigas råd och inte träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitter, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Guds barn ska inte sitta där bespottare sitter och inte ha sin gemenskap där. Och vi ska inte heller låta bespottaren hållas i våra församlingar eller våra hem. Det betyder inte att vi inte ska umgås med världens barn. Men vi ska inte låta någon uttala bespottelser mot Gud i vårt hem eller i våra församlingar. Och i Ordspråksboken 22, vers 24 och 25 lägger han till: ge dig inte i sällskap med dem som lätt vredgas, eller i lag med en snarstucken man, för att du inte ska lära dig hans vägar och bereda en snara för ditt liv. Vi läser Ordspråksboken 22, verserna 17 till och med 19. Böj ditt öra härtill och hör det visas ord och lägg mina lärdomar på hjärtat. Ty det blir dig ljuvligt om du bevarar dem i ditt innersta. Må det alla ligga redo på dina läppar för att du ska sätta din förtröstan till Herren undervisar jag idag just dig. Lägg mina lärdomar på hjärtat. Det vill säga, vi ska inte bara höra Guds ord och läsa Guds ord, men vi ska bevara det i våra hjärtan och så handla som ordet säger. Det hjälper inte att vi lyssnar till det och instämmer och säger ja, det är sant. Det hjälper inte ens att vi lyssnar med både andakt och glädje om inte budskapet smälter samman med vårt hjärta genom tron. Hebreerbrevet 4, vers 1 och 2 säger: Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen. När nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Ty evangeliet har predikats för oss, liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Hur lätt är det väl inte att vi blir nedtyngda, missmodiga eller oroliga och fulla av bekymmer. Och ändå kan vi liksom inte ta till oss trösten ifrån Guds ord. Teoretiskt så känner vi till många goda löften. Vi vet var de står och kan även påminna andra om dem när de är i nöd. Men när det gäller oss själva så vågar vi liksom inte ta dessa löften till oss. Och så blir alla dessa underbara löften från Gud bara stående som något vackert som vi kan trösta andra med. Vi glömmer att Guds löften är något Gud ger åt alla dem som behöver hans löften. Och är du en av dem, då är det dig, just dig, ordet talar till. För att du ska sätta din förtröstan till Herren undervisar jag idag just dig. Orden i Ordspråksboken 22, verserna 17-19, förkunnar dig att Guds ord och löften är ett budskap du personligen ska ta emot som ditt. Och det bör du göra med en gång, just nu, innan det blir borta för dig. Jesaja säger i kapitel 55, vers 6: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Vi är allt för ofta frikostiga med Guds ord och löften när vi delar ut det till andra. Men allt för försiktiga när det gäller att själva i tro gripa dessa löften i livets bittra stormar. När jag läser Guds ord så måste jag ha klart för mig att det är mig det gäller. Det är till mig det talar. Både Guds underbara löften och även alla förmaningar och varningar. Det är till mig. I Lukas 7, vers 40 sa Jesus till en farisé: Simon, jag har något att säga dig. Personligare än så kan det inte bli. Och detsamma säger Gud till dig och mig idag. Jag har något att säga dig. Eftersom Guds ord är personligt, så låt oss när vi öppnar vår bibel lyssna till hans ord och säga som den unge Samuel i Andra Samuelsbokens tredje kapitel: Tala, Herre, din tjänare hör. eller som det är uttryckt här i Ordspråksbokens 22 kapitel. Böj ditt öra här till och hör det visas ord och lägg mina lärdomar på hjärtat. Ty det blir dig ljuvligt om du bevarar dem i ditt innersta. Må det alla ligga redo på dina läppar för att du ska sätta din förtröstan till Herren undervisar jag idag just dig. Och så fortsätter han i verserna 20 och 21. Ja, redan förut har jag ju skrivit regler för dig och meddelat dig råd och insikt för att lära dig tillförlitliga sanningsord så att du rätt kan svara den som har sänt dig. Paulus skriver i Kolosserbrevet 3, vers 16 och 17. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller gärning, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom. Låt Kristi ord rikligt bo hos er, skriver Paulus. Ja, böj ditt öra till Guds ord och lägg Guds visdom på ditt hjärta, för det blir dig ljuvligt om du bevarar dem i ditt innersta. Och låt det även prägla ditt tal. För att du ska sätta din förtröstan till Herren undervisar jag idag just dig. Läser Ordspråksboken 22, vers 28. Flytta inte ett gammalt råmärke, ett sådant som dina fäder har satt upp. När Gud förde Israels barn ut ur Egypten och träldomen så gav han dem ett land till evig arvedel. Ibland tror jag att vi glömmer att han även gav varje stam en bestämd del av landet. I femte Mosebok 19:14 står det: Du ska inte flytta din nästas råmärke, något råmärke som förfäderna har satt upp i den arvedel du får i det land som Herren din Gud vill ge dig till besittning. Dessa råmärken, de gick från generation till generation. Och det var mycket viktigt att dessa märken respekterades. Människan varnas här för att gripas av habegär. De skulle inte frestas att öka sin egendom på andras bekostnad, för Gud vill lägga märke till det. Jesus uttryckte det så här: Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Gud varnar människan för att söka vinning på andras bekostnad. Men att inte flytta ett gammalt råmärke talar också om vårt andliga ansvar. Att inte flytta Guds råmärken. Liberalteologins vindar blåser över land och folk. Och någon säger: Ja, ja, men den där doktrinen, den är ju helt ifrån Paulus tid. Han levde för så länge sedan, så det är inte längre relevant. Och så gör man sig till herre över Guds ord och börjar flytta Guds råmärken. Men problemet för den fallna människan är att när hon flyttar ett råmärke som Gud har satt, så är det inget mindre än Guds heliga vilja hon trampar på. Det är två makter som kämpar om människans själ. Antingen är människan under Guds inflytande eller också under Satans inflytande. Den ena gör människan fri. Den andra binder människan genom att locka henne att flytta på Guds råmärken. Så gjorde en del profeter i Jerusalem på Jeremia tid. I Jeremia 23:14 står det: "Men hos Jerusalems profeter har jag sett det gruvligaste ting. De lever i äktenskapsbrott och far med lögn. De styrker modet hos dem som gör ont, så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Det är alla för mig som Sodom och stadens invånare som Gomorras." Men den profet som försöker skänka befrielse genom att dölja och ursäkta det som är orätt lägger i verkligheten bara ännu ett hinder för verklig befrielse. När man inte har andlig kraft att befria fången, så försöker man bevara ansiktet genom att börja välsigna fängelset. Det är vad de falska profeterna gör, och de blir mer populära än vad Jeremia blev. Men ve alla dessa präster, pastorer och predikanter, när de ska avlägga räkenskap inför överherden. Alla dessa som ropade: "Allt står väl till", och dock stod inte allt väl till. Det visar sig när det gäller fostermord, och även när det gäller homofili, och även synen på äktenskapet och andra gudgivna normer för människan. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Jag vill göra den gamla salmens ord till mitt personliga vittnesbörd. Gud är sanningens källa, och jag tror Guds ord. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det goda, skriver Paulus i Romarbrevet 12:9. Och med de orden säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 103 68, Stockholm.